Så negativ.
Ja, idag är jag lite negativ.
Tänk på min fot nu.
Jag tänker på Moderaterna.
Ingen har det värre än Fredrik Virtanen ändå.
Nej.
Tar de inte dig på allvar alls?
Nej, det är inte kul att ha ont i foten.
Du, så här, du börjar bete dig som Woody Allen och sen så när de talar om för att nej, 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 det är ingen fara, så ska du studsa härifrån.
Du vet vem som har bockfot?
Simon.
Jävlar.
En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledarsidas podd. Läggs ut på fredagar. Vi spelar in det klockan 11 på torsdag, fast det är lite försenat för jag var försenad. Förlåt mig, Ulrika Schenström.
Nej, det är okej. Det är okej.
Tack. Tack. Moderat.
Yes.
Donna Sima.
Ja.
Ingvar Persson.
Jajamän.
Sossar. Mm. Jag heter Fredrik Virtanen och är allting från centerpartist till vänster till fiare. På din sida alltså.
Ja.
Ulrika.
Absolut. Mm. Du försöker, alltså jag måste ändå säga att förra avsnittet då kom du ut som centerpartist och det tycker jag var väldigt stort.
Mm. Visst.
Du svänger snabbt.
Ja, jag säger att det är förvirrande tider. Men hur ska du få mig att bli moderat? Hur ska du få någon att bli moderat? Det har ju kommit SCB-siffror här nu.
Ja.
Stora, finaste opinionsundersökningen. Vi ska snart prata om vi kan tro på opinionsundersökningar igen. Men först ska vi, kan någon dra hur det gick? Jonna kanske?
Ja, det är ganska mycket nedåtgående tendenser för många. Moderaterna framförallt backar. Men det gör även Socialdemokraterna. Det gör också KD.
Kan du inte klämma ur de siffrorna när du ändå har dem?
Moderaterna ligger på de valsiffrorna, så det är runt 22,8% från 2014 då när Reinfeldt avgick. Och KD ligger och stampar på 3,1%. Socialdemokraterna är på 29,2%. Och sen så Vänsterpartiet går ändå uppåt. De är på 7,7. Men regeringskamraten Miljöpartiet är på 4,5. Och Liberalerna är på 5,0. Centern är på 7,1. Och sen har vi SD som det går väldigt bra för.
Ja. Så man kan säga att om blockpolitiken finns kvar så är nu den grönröda blocket större.
Ja. Mm. Ja, och sen så kan man ju faktiskt inte som nästan alla gör. De räknar in KD i siffrorna och det är ingen idé. De har 3,1 den
exakt.
Här och då är de utanför.
Ska vi börja med det? För varenda undersökning har ju varit tydlig, till och med ännu tydligare än den här, att då har de varit på 2,8 och sånt. Är det bara så att vi kan tänka bort KD?
Ja, kanske inte riktigt än. Det är ändå 1,5 år kvar.
Men hur ska de kunna få? Alltså, de är ju helt...
Jo, absolut.
Men om vi klämda bara, från alla håll.
Ja, men den här mätningen är ju en bekräftande mätning på nästan alla andra mätningar. Den visar ju att det finns tre partier som mår mycket bra. Vänstern, Centern, SD. Det bekräftar en tillbakagång för Moderaterna. Mm. Och att S, skulle jag säga, ligger och stampar. Det är väl egentligen de stora tendenserna. Det går inte bra för Miljöpartiet och jag tror att de är väldigt deprimerade i. Och det är för, jag tror att det är den här regeringskansli-chocken depressionen.
Men det är ju, ett uppror för självbilden i just Miljöpartiet. Att å ena sidan liksom vara ett parti som är emot allt vad makt och sådär heter. Och har haft den självbilden sen från början. Mm. Och så nu försöka introducera en helt ny idé om att titta vad vi
men
gör.
Men också att de fick offra sina två hjärtefrågor på regeringens altare, eller vad säger man? Alltså jag tänker på Vattenfall som de gick med på att sälja med brunkolen och sen också på flyktingpolitiken såklart.
Ja, men också att det är väldigt enkelt att sitta i opposition och ha synpunkter och vara oerhört framgångsrik och titta så här ska man göra. För den som har varit i regeringskansliet och arbetat där, oavsett om man har varit minister, statssekreterare, presssekreterare eller tjänsteman, så är det ju ett jättejobb att leda ett land. Och när man väl inser den här chocken när man kommer in där, så tror jag det blir en sån här backlash efteråt. Sådär, jaha, det var så här det var. Jaha. Och så blir det lite pinsamt att man har liksom sprungit runt och pekat finger på människor. Varför gör det ingenting? Och så där kan man inte göra. Ja, gör det själv då. Mm.
Men grejen är med Miljöpartiet, alltså deras interna bråk, som vi väl har haft uppe här i podden tidigare också. Men där är ju häromdagen faktiskt till och med gamla språkrör var ute och protesterade. Det och där de ju har en grupp i riksdagen som inte går på mötena. Det handlar ju om att hela partiet vill faktiskt inte vara det där regeringspartiet som...
Nej,
som svarar
nej,
på
de är ju verkligen deprimerade, för de är så vana, hela deras DNA är att vara i opposition och tycka fritt och så vidare. Och så helt plötsligt så är de i en regering där de måste ta ansvar för alla beslut. Det är ett kollektivt beslutsfattande. Men å andra sidan, jag brukar tänka lite positivt, om vi nu ska tänka positivt för Miljöpartiet, det är ju att nu har de gått igenom det här.
Ett stålbad,
de har fått erfarenheter, precis som alla andra partier eller människor som går igenom någonting, så blir det ofta så att man kommer ut lite bättre på andra sidan. Så att nu har ju det här partiet erfarenhet och kan ju, när de väl samlar sig efter den här chockdepressionen som jag tror att de går igenom, så kan det kanske komma ut någonting där.
Men varför går egentligen SD så bra nu? För det är ju så, alla känner ju till att gränserna är ju stängda, det kommer ju inga fler hit. Det trillar in någon som lyckats med rent flyt ta sig in genom gränserna. Är de här 17,5%, jag menar, de kan väl lika gärna gå tillbaka till Moderaterna om de är mer dragna åt borgerlighet och om de är mer arbetartänkande, går tillbaka till sossarna. Vad är det SD erbjuder nu? Är det liksom att pressen ska hängas högt i lyktstolpen?
Ja,
eller vad är det som folk vill egentligen?
Riktigt så stängda gränser är det ju faktiskt ändå inte fortfarande. Vi har faktiskt fortfarande en ganska...
Okej, så de sista stackarna ska stoppas?
Ja, men vi har... Det var 30 runt 30 000 som kommer söka asyl i Sverige i år.
Så man anser att det är för mycket då?
Ja, alltså om man jämför det med våra grannländer så är ju det betydligt mer än under krisen förra hösten. Så att det är väl fortfarande att de protesterar mot den flyktingpolitik som bedrivs.
Men jag tror att de här 17%, jag är ju ganska säker på att om vi nu går tillbaka i tiden och minns den här SVT:s partiledardebatt.
Mm. Vilken av dem?
Den här när de stod allihopa och så var det Mats Knutsson och så någon till som höll i det. Den här gången, ni vet, när Jimmie Åkesson får stå i mitten,
ja, just det,
som någon slags pastoral typ i mitten. Och talreglerna flyger mellan partiledarna. Ni vet hur de har suttit så här, och då kommer han säga så, och då ska den säga det, och då kan jag lägga in det där. Och sen så hela tiden, och så tjafsade de. Det var ju sådär så att man gick omkring i vardagsrummet hemma och liksom mådde dåligt. Och varje gång de hade tjafsat riktigt mycket allihopa, då begärde Jim Åkesson ordet och så sa han: nu får ni sluta bråka. Ni måste faktiskt se till att de människor måste komma i arbete. Alltså, han framstår som han vill göra någonting åt integrationen, om jag ska vara riktigt ärlig.
Alltså, men han dömde liksom debatten.
Ja. Har du inte sett den?
Jo.
Nej, men jag hade
glömt bort det.
Fantastiskt, och det där tror jag är grejen. Därför att jag tror att svenska folket är så trötta på detta taktiserande, tjafsande, riskminimerande. Kanske det, men jag tror framför allt det här riskminimerandet, att inte riktigt stå för det man säger, att inte våga vara sig själv. Och han står ju där och är sig själv.
Men sen är det väl så
han är ändå väldigt duktig på att framföra saker så här.
Ja,
håller inte på med talregler
men sen,
och så.
Sen tror jag inte man ska vara säker på att opinioner alltid liksom förhåller sig till väldigt konkreta tekniska politiska realiteter på det där sättet. Ja, men hur är lagarna här och är det si eller så? Mm. Det är klart att det finns en stor känsla av att det inte är riktigt bra ställt i landet. Nej. Det finns en stor känsla av att ännu mer av att utvecklingen inte riktigt går åt rätt håll, att det är saker som är fel.
Och att eliter styr.
Att det är brottslingar som och att det håller på att gå åt skogen.
Och skillnaden mellan stad och land.
Absolut.
Ökar, va?
Ja.
Som vi också pratade om i den här podden för några veckor sedan.
Mm. Ja, men varför tror de att SD skulle ha några lösningar på det?
Det är inte säkert att de tror, men de tycker att det... Att
ingen annan kommer ju med några lösningar, utan de praktiserar ju.
Okay.
Vad Moderaterna måste göra här och det som jag tror att Socialdemokraterna äntligen har börjat förstå, det är att det är bättre att prata upphandlingsregler än börja prata taktik och konstigheter. Va? Alltså fokusera på innehållet, det är ju det de är där för. Alltså politiker, vad ska man ha dem till om de inte levererar politik? Så kan vi ju gräla om saker som föräldraförsäkring, upphandlingsregler, flygskatt. Det är väl det de är där för.
Ja, vi går vidare tycker jag och pratar om just en av de ämnena. Och ryck upp er nu, bara, för jag har cancer i foten, behöver inte ni vara så deppade.
Ja, ni som då lyssnar kan förstå att precis innan vi kom igång här så såg Fredrik väldigt deprimerad ut och tror att han har någonting konstigt i foten.
Ja, det är mycket märkligt.
Min fråga var, kan man ha cancer i foten? Och du Fredrik... säger, ja, det kan man. Man kan ha cancer överallt, sa du.
Nu kan vi inte gå in och prata bara om
Fredrik, jag undrar en sak som jag skulle ändå vilja diskutera innan vi lämnar det där ämnet. Är det inte anmärkningsvärt att de rödgröna är större nu än alliansen under en mandatperiod? Det brukar ju inte vara så. Det brukar ju vara att de som sitter i regering brukar vara mindre under själva regeringsperioden.
Ja, faktiskt.
Fast det är ju som Ulrikas... Alltså jag tror att Ulrika faktiskt sätter fingret på någonting där. Nu, alltså för det första, oppositionen, om vi med oppositionen menar de fyra allianspartierna, har inte gjort någon riktig succé, det kan man väl säga, av sin oppositionsroll. Men nu har ju faktiskt regeringen också några politiska sakfrågor som har dykt upp i debatten. Och det är väl inte omöjligt att det faktiskt är en poäng.
Ja, men det är det enda sättet att mota SD. Det är ju att komma med reformförslag. Och jag vet att i den här podden så brukar Anders säga, nu kommer hon att säga det igen, reformer, ja, jag tror på det.
Men reformer, det skulle till exempel kunna innebära att skatter måste höjas, och då vill ju ingen vara med längre. Då förlorar de hela sin medelklass.
Nej, men det är väl en jättebra diskussion att diskutera om skattehöjningar eller skattesänkningar. Och sen får folk döma efter de förslagen som kommer. Ja. Vi måste också diskutera den jättestora skillnaden på arbetsmarknaden, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag menar, svenskfödda med eftergymnasial utbildning är 4% tror jag, eller någonting sånt där i arbetslöshet. Medan utlandsfödda är 33% arbetslöshet. Det är klart att det måste göras någonting åt det. Ja. Och svenska folket och väljarna är ju inte dumma i huvudet på något sätt. De ser ju de här problemen. Och om då det politiska etablissemanget inte levererar det, eller har debatter i tv mellan olika värderingsbaserade diskussioner, ja, det är klart att SD går upp då. Det är
Det diskuteras ju väldigt mycket om man ska satsa på lägre löner eller om man ska sätta på utbildning. Det har väl varit en stor fråga här under de senaste åren ändå.
Men låt oss diskutera den då, och då borde ju partierna diskutera det istället för att stå och taktisera om vem som borde göra upp med vem, när det inte finns någon diskussion om vad de i så fall ska göra upp om.
Nej, men det är ju en tydlig trend i den här undersökningen, för att de partier som verkligen har försökt taktisera för mycket, som till exempel KD, Moderaterna och kanske Miljöpartiet också, det är de som det har gått sämst för. Medan sådana som står fast vid liksom en tydlig linje, typ Centern, SD och Vänstern. Precis.
Yep.
Går upp.
Ja, men flygskatt måste vi prata om. Men först Hultqvist, för jag tror vi glömde honom förra veckan. Peter, vår vän. Vad har han gjort?
Bulta har tydligen varit på arméövning i norra Sverige.
Ja, men vad härligt. Åt han ärtsoppa då?
Får man inte så här, du vet, så här känsla av 50-tal och du är
rätt man på rätt plats?
Fast jag har ju faktiskt gjort lumpen, så jag har ju varit på arméövning utan för all del försvarsminister och sånt på den tiden. Men det är ändå länge sedan, jag håller med om det. Det är... Nej, men det är lite repmånad.
Ja, eller hur? Man får liksom
80-talet kan vi kalla det.
Någonstans i Sverige.
Jaha, hade han hjälm på så?
Jag har inte sett bild faktiskt.
Okay. Men det var Peter Hultqvist har gjort denna vecka.
Hulta, bulta.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men alltså, när vi ändå är inne på Hultqvist, jag måste bara ändå säga det att tämligen säkra källor meddelar också att Hultqvist kanske, eller försvarsministern, kanske faktiskt inte alls var så missnöjd när det här förslaget till storregioner ramlade igenom.
Han var mot det?
Alltså det kommer
han aldrig... Han är dalmas.
Nej då, jag har källor som hävdar detta. Han kommer säkert aldrig att medge det. Men så var det. Ett stort misslyckande för regeringen, men kanske en seger för Hultqvist.
Jag tror att många politiker var väldigt lyckliga. Vi pratade om det lite strax innan du kom. Att det finns nog många som tycker att det här var skönt att slippa. Nästa år är ju nomineringsår för partierna. Det är att de ska in på sina listor och sånt där. Tänker du att ändra kommunerna så att kommunalrådet X inte längre finns?
Jag vet, men vi pratade om det här förra veckan.
Ja, men jag tycker det är jättespännande.
Ja, jag märker det. Men nu får, du, kan inte bara
du vill hellre prata om din fot, tror jag.
Jag hade glömt den nu. Sluta på med mig om den jävla foten. Fan. Förlåt, nu svor jag. Ja, men flygskatten, tycker det är kul att det kom ett förslag om att det skulle, flygskatten ska ökas. Så att det blir liksom, ja vad blir det, några hundra dyrare på en längre inrikesresa?
Ja, 80 kronor dyrare för en resa inom Europa.
Inom 80 kronor bara?
Ja.
Jaha.
Och sen var det runt 400, va?
För en interkontinental resa.
Ja. Alltså, det här är väl en mycket spännande aktuell fråga som skär genom allting. Miljön inte minst. Mm. Och glesbygdsproblematiken.
Ja, jag är emot
också.
Alla skatter.
Ja, du är du. Vi hatar
nu,
skatt.
Äntligen.
Äntligen kände jag igen
dig. Men framför allt så börjar jag känna stor vurm för Nordström uppe i Luleå.
Mm, jag kan tänka mig det.
Mm, det är ju precis så det är. Det kommer bara bli dyrare att flyga till ställen som är långt borta. Och ju längre ju mer vi pratar om det här skillnaden mellan stad och land, så är det här absolut en kil som bara kommer leda till att Sverigedemokraterna kommer gå upp.
Men 80 kronor, det är ju inte som att det är en chockhöjning. Att
det är knappast en direktörslunch för de här SSAB.
Oj, hoppla. Nej, men jag tror att det är onödigt.
Det kan man säga, det är å andra sidan ett argument som skulle kunna vara emot. För meningen med den här skatten är ju att det ska flygas lite mindre. Har man inte, alltså om inte det flygs mindre, då blir det heller inte något mycket mer, alltså något mycket mindre växthusgaser och så. Så att det där är ju alltid en svår sak med miljöavgifter. Jag tycker man kan ha två perspektiv på det här. Det ena, det är att glöm bort idén att det går att föra en klimatpolitik utan att det märks. Det måste få effekter. Och det kommer att få effekter. Det är ju egentligen först när vi börjar ifrågasätta de här långa flygresorna som man kan säga att man gör något.
Eller hur, Ulrika?
Nej, men det kan jag hålla med om.
Du vill ha en bättre miljö, men du vill inte betala för det.
Jag tror inte i det här läget att det är så att vi kommer att vinna någonting på i samhället att öka skillnaden mellan stad och land i alla fall.
Och det kan vara det kan vara en invändning då, va? Och andra sidan det här, alltså eftersom skatten inte är satt högre än den är, så kommer det knappast att ha så stora effekter. Sen kan jag ju tycka att det faktiskt är lite upprörande att flyget är skattebefriat.
Det är verkligen.
Alltså till skillnad från dina grannar i Årjäng, när de ska åka in och handla mat, så betalar de faktiskt miljöskatt för varenda liter bensin som går åt. När någon, till exempel Fredrik Virtanen, tar med sin familj på en längre resa till en annan kontinent, då betalar han ingen.
Det är både momsbefriat och flygbränsleskattebefriat.
Nej, men
det
finns
det är
säkert massor med skevheter här, men just i det läget som vi är i just nu, i detta lilla land, så tror jag det kommer att bara dra isär stad och land.
Däremot så måste man ju satsa såklart på tåg som både går snabbare och går i tid. Det är ju en prioritering kanske man borde göra
jag
först.
Jag älskar tåg, så jag håller helt med.
Men att få en flygskatt, där det applåderar ju till och med direktörsorganet Dagens Industri åt idag på ledarplats.
Mm-hmm. Ja, jag håller alltid med Dagens Industri nu för tiden.
Ja, men just att
han har blivit centerpartist, läser Dagens Industri. Vad är nästa steg?
Cancer i foten.
Nej, men att det är konstigt att flygpriserna bara blir billigare och billigare och tågpriserna blir dyrare. Det är ju vansinnigt. Och sen så också att Sverige är ganska ensamt om att inte ha någon flygskatt. Det är ju faktiskt Norge, Tyskland, Storbritannien, alla möjliga länder i vår närhet har redan en sån här skatt. Så det är på tiden.
Ja, det är konstigt.
Kommer olägligt i alla fall. Mm.
Jaha, ska vi prata om upphandlingsreglerna? Det har ju varit en stor bråk om det. I riksdagen.
Ja, i riksdagen röstade de igår. Igår, säger jag, eftersom det är torsdag idag.
Ja.
Det handlar om alltså, kollektivavtalsnivå på offentliga upphandlingar, eller hur?
Så handlar det, så är det. Mm.
Och det är borgarna såklart mot. Och det är inget nytt, eller hur?
Nej.
Det spännande är väl att SD då kliver ännu längre in på borgarnas sida. Också mot det här.
Jag måste erkänna här nu för alla som lyssnar och för er här inne att jag har inte hunnit läsa på det här riktigt ordentligt. Men det som jag har noterat och som jag har sett att mina partikamrater har hävdat är ju inte att detta bara var dåligt för sakfrågan, utan att det var ett dåligt underlag och att lagrådet har gått emot. Mm. Så att vad SD har haft för bevekelsegrunder, det tror jag faktiskt att Ingvar kan berätta för oss.
Ja, alltså formellt är det ju så att det de säger är ungefär det. Samma argument som används av den borgerliga. Samtidigt så är det ju så att i det här jättelika lagstiftningsförslaget, för det hör till saken, det är en gigantisk liksom, process som delvis hänger på att man försöker anpassa det till EU-regler och sådär. Så är det exakt de paragrafer som skulle handla om löntagares rättigheter som har blivit omstridda. Och det kan man ju då ha alla möjliga argument för, men det är ändå slående att det är precis på det sättet. Det handlar om kollektivavtalsnivåer på löner, det handlar om rätt till semester, det handlar om arbetstider. Alltså de sakerna.
Jag tycker det här är ett bra exempel på det du pratar om.
Och då kommer Moderaterna svara att det här inte gynnar småföretagen och så vidare. Och då kommer vi ha den klassiska diskussionen och det är väl den som har varit.
Det är den som har varit. Ja. Det konstiga är, och det som är lite speciellt och som har gjort det här, det är ju att den ställer, och då kan man tycka, men det här ställer Sverigedemokraterna inför ett dilemma på riktigt som ett parti. Därför att här måste de ta ställning i en klassisk politisk konflikt mellan höger och vänster. Och väldigt mycket av deras retorik fram till valet handlade ju om att de egentligen var ett sorts vänsterparti. I klartext är det ju dessutom så att en del av de företag som kan få offentliga uppdrag om det inte finns några särskilda krav på vilka villkor som ska gälla kanske dessutom är hemmahörande i andra länder. Och det är ju alltid provocerande för en sverigedemokrat. Så de hade den linjen.
Eller hur?
Och så har de bytt ståndpunkt. Mm.
Ja, men här är det ju som du säger, klassisk höger-vänster-konflikt och de väljer då höger. Vilket inte förvånar mig, men deras väljare borde kanske bli, vissa av dem borde bli förvånade.
Jag tror det.
Det har de ju blivit. Ja, det är ju uppenbart med tanke på de reaktioner som Aftonbladet har fått på Ingvar Perssons ledare här kring
men det här, konflikten.
Har det varit storm?
Det har varit en del storm och jag har också fått signaler inifrån Sverigedemokraterna med partimedlemmar som säger att det här är en jättesvår fråga för dem. Det finns mycket, mycket vrede bland partiföreträdare och sådär lokalt. Mm.
Men visa inte det här där du pratar om Ulrika hela tiden. Du vill se reformer, du vill se stora förslag. Mm. När det väl kommer exakt och det går åt helvete som då går Alliansen och SD emot detta.
Men fokuset blir ju inte taktik. Här är ju fokus en diskussion om kollektivavtal, småföretagande och så vidare. Det är ju friskt och bra.
Mm. Men det är ju såklart att det går en ideologisk skiljelinje. Från vänster så tycker man ju att det är självklart att skattepengar inte ska gå till att dumpa löner, medan man från höger då tycker ställa sig på småföretagarnas sida och säger att det här är ohållbart för oss, då kan vi aldrig konkurrera. Mm. Så det är en tydlig ideologisk
konflikt. Och det är bättre att vi diskuterar det än vem som ska göra upp med vem.
Men det var bara
2018. Alltså jag är så trött på den diskussionen så att, för det är ointressant. Det Nej. Är viktigare att diskutera sakfrågorna.
Men för oss det är ju intressant hur SD liksom byter fot, alltså från att ha varit kritisk till vinster i välfärden så är de nu för det och i den här frågan ställer de sig nu
just
på arbetsgivarsidan.
Just det, det var då Ardalan hade gått ut och sagt jaha, du har ätit middag med Almega.
Mm.
Eller hur?
Intressant.
Och det... Ja, men SD har väl haft massa middagar med näringslivet och högern och Kreab. Det är väl så här det slutar då?
Jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte, jag har inte varit på någon.
Ska vi sluta med en rolig sak?
Ja!
Sverige är inte längre enfaldigast i världen. Eller våra barn är inte enfaldigast i världen.
Akta er, det kommer en annan mätning nästa vecka.
Ja, men då ska vi först ta lite Tims. Var det bara matte då?
Det var matte och naturvetenskap.
Mm, och där har vi då alltså gått från en ungefärlig bottenplats till uppåt i alla fall, va?
Men under medel.
Men det är i den här
Tims-rapporten. PISA kommer nästa vecka. Jag bara varnar alla som tänker, för jag tycker det har varit så roligt den här veckan när alla har tagit åt sig av äran. Janne Björklund var ute på sin häst och liksom stred.
Hade han häst?
Ja, absolut. Ja, det kändes verkligen så med sin flagga och så här. Min politik har äntligen sådär.
Och sossarna sa att nu vi är i regeringen.
Exakt.
Så det
är jag vill bara säga att det finns risk för att PISA-mätningen visar något annat och då blir det lite PISA.
Alltså det är ju...
Då backar han ut hästen ur
garaget. Och då backar han in hästen så här och stänger ner garaget.
Nej, men man kan ju skoja. Alltså Björklund, det är typ den tokigaste utredningen som har tillsatts. Det var ju när han faktiskt gav en utredare i uppdrag att ta reda på när hans reformer skulle leda till att skolan blev bättre. Alltså, men man kan ju också lida lite
kommer
med skolan.
Kommer du ihåg vilken utredare det var?
Nej, jag gör inte det, måste erkänna. Men
vilket år skulle de ge effekter?
Ja, det var väl fortfarande dunkelt. Jag tror resultatet av den där utredningen blev väl inte.
Skrivbordsfrådan.
Ja, lite så. Men lite kan jag också lida med de här skolpolitikerna, för det är ju naturligtvis sant att den här sortens mätningar är ju inte, antingen de blir bra eller dåliga, så är de ju inte resultatet av de senaste 14 dagarnas departementspromemorier. Mm. Utan av mycket längre processer. Det tar ju lite tid att lära sig räkna till exempel. Mm. Så man kan ju lida med dem, Nej, jag tror när det kommer till kritan i slutändan så är ju de här skolresultaten en följd av att den svenska skolan har fragmentiserats. Jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att hela valfrihetsidén har varit med och bidragit till att vi har fått en mycket mer uppdelad fragmentiserad skola, även om det också är så att samhället har fragmentiserat.
Jag det tror det beror på flumskolan. Nu är jag på din sida, eller hur Ulrika?
Oh, herregud, jag blev chockad.
Jag gör mitt jobb här som centerpartist.
Inga kepsar i klassrummet.
Jag skulle inte klara mig länge, alltså du vet, de har inte keps med alla telefoner och inte med mig, och så det skulle gå dåligt för mig.
Utkastad bums.
IG, eller vad får man idag för betyg?
Nej, men nu är det ABCD och så. Och typ B är nästan en femma på något vis, och A är typ som en sexa, om jag förstår det här rätt. Det är nya tider.
Men jag tyckte det var lite sympatiskt med en lärare som intervjuade i Aktuellt igår, som sa att svenska skolan, vi fäster inte så stort värde vid de här PISA undersökningarna. Det är andra länder kanske använder det för att liksom marknadsföra sig som vi en spjutspetsnation, medan i Sverige så lär sig eleverna mer för att lära sig själva, inte mycket för att visa liksom andra att de är bäst i klassen och så, att man vill lära sig.
Intressant.
Ja, det tyckte jag var, det lät lite småmysigt, flummigt. Ja.
Alltså det kan nog en lärare säga, det gäller inte skolpolitiker kan ju.
Nej, det får jobbet om någon sa det. Och sen det där är ju kul att man kan någonting för sig själv, men när man ska in på universitetet sen så måste man ändå ha betygen för det.
Ja.
Mm. Men det finns
jag upplevt att det har varit en stor skärpning efter de här PISA-larmen faktiskt på varje nivå.
Men det finns också, jag tycker det finns en poäng att med hela new public management-samhället, att allting ska mätas och poängsättas och sådär. Alltså,
Men det vi på högersidan tycker mycket om det. Eller hur, Ulrika?
Herregud, alltså
new public management är väldigt, väldigt baktalat.
Tillbaka till din plats nu, Fredrik.
Jag återgår till min plats som vänstersosse. Nu när vi stänger av det här dagens podd. Vad kul att du kom, Ulrika, som vanligt.
Tackar.
Våran special guest star, Jonna Sima, Ingvar Persson, jag heter Fredrik Virtanen. Och ni ska ha en trevlig helg.
Trevlig helg. Åsiktskorridor.